Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Glad och lycklig kan jag sjunga. Jesus Kristus har mig döpt. Ingen skuld kan mer betunga. Fri jag är med blodet köpt. Vad är mer än denna skatten? Att jag blivit döpt i vatten. Gud i sin treenighet gett mig evig salighet. Så ber vi dig att du öppnar våra öron och ögon så att vi ser den hjälp du har gett oss genom dina goda änglar. Samtidigt ber vi att du beskyddar och bevarar oss för de onda änglarna som vill riva ner och förstöra. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Centrum för denna söndag, det är barnen och änglarna. Och för att riktigt betona barnens värde så sätter Herren Jesus den själv i centrum i dagens text. Han säger, om ni inte omvänder er och blir som barn så kan ni inte komma in i Guds rike. Det är inte barnen som ska bli vuxna för att komma in i himmelriket. Det är vi vuxna som måste bli som barn för att komma dit in. Barnen, de skyddas dagligen av Gud och hans änglar. De är dagligen utsatta för fara. För det finns, som vi läste i dagens epistel, en som också vill äga den, vill föra den bort från den enkla barnatron och vill ha de små barnen i sin vård. Själafienden, han går inte bara omkring som ett rytande lejon, utan han är också en ulv i fårakläder. Därför lär vi de små barnen sjunga: tag mig då Herre upp till ditt barn, lös mig från alla djävulens jag. Varför firar vi denna dag? Varför har kyrkan en speciell söndag om änglar? Våra texter, de är så rika och djupa på innehåll, och de som har sammanställt textläsning, de har verkligen sett vilket rikedom av vishet och kunskap det finns hos Gud i hans ord. Att låta skriften själv tala denna söndag kan inte ersättas av den bästa predikant. Redan vår text som vi läste i Mose ger oss en liten fingervisning vilken stor anledning vi har både till glädje och förtröstan. När människan själv, när människan som hon är av naturen, försökte bygga en väg upp till Gud, Babel, så blev vägen stängd. Babel, det är inte Guds väg. Den vägen innehåller inga löften. Istället fick Jakob erfara i Betel, Guds hus. Och vad var det han såg? Han såg änglar som gick ner på trappan. Och de gick med bud från Gud till oss. Så är Betel, alltså Guds hus, om vi översätter det, en föregångare till Betlehem, brödhuset. Där var det inte bara änglar som sjöng, utan Guds egen son steg ner från himmelstronen för att göra det som änglarna inte förmådde, nämligen vara en medlare mellan Gud och människor, ett offer för att blidka Guds vrede. Jesus själv, han refererar till denna händelse i Nya testamentet. När Jesus i Johannes 1 ser Natanael så säger han: se en verklig israelit. Och Natanael undrar: hur kan du känna mig? Natanael blir förundrad, men Jesus säger: du ska få se ännu större tid. Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Stämde det som Jesus sa till Natanael den här gången? Vad sa ängeln till Maria? Vad sjöng änglarna vid Jesu födelse? Vad sa ängeln till Josef om flykten till Egypten? Vilka var det som kom fram i öknen när Jesus frestades och betjänade Herren Jesus? Vem styrkte Jesus i Getsemane när hans tårar var som blod? Då visade sig, läser vi ordet, en ängel från himlen och gav honom kraft. Vem fick tala om för kvinnorna att graven var tom? Och till sist vid himmelsfärden så lämnade Herren Jesus inte sina lärjungar ensamma. När han hade farit upp, vad står det, så stod det två män i vita kläder och sa: ni galileiska män, varför står ni här och ser mot himlen? Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Det var detta Jesus menade när han sa till Natanael: ni ska få se ännu större tid. Denna söndag, den sammanfattas egentligen i ett enda bibelord. Det är ett bibelord i Hebreerbrevet som verkligen talar om änglarnas uppgift. Och det sammanfattas i ordet: är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända, så kommer det, för att tjäna dem som ska ärva frälsning. Här har vi bibelordet som vi ska ta med oss hem denna söndag. Utsända till dig som sitter i kyrkan idag. Av en anledning: att vi ska ärva frälsningen. Om vi förflyttar oss till vår sista bok i Bibeln, Uppenbarelseboken, så läste vi där i vår epistel att det talas om de onda änglarna och deras idoga arbete. De som på allt sätt vill riva ner, förgöra, förstöra. Därför står det: jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du har, till djävulen har kommit ner i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Evangelisten Johannes, han sitter fånge på ön Patmos. Och i tron så ser han utgången i denna strid. Den är redan vinnen. Det som kommit före honom när han sitter på ön och tittar mot himlen, det som i tron sitter framför tronen, de kan inte på något sätt skadas. Där finns det inga olyckor, inga tragedier, inga tårar, utan där är glädjen för evigt. Där, varför? Jo, därför motståndaren som Johannes talade om, han finns inte längre. Utan lammet, står det om, Guds rena lamm, han ska föra dem till vattenkällor. Och Gud, står det, ska torka bort alla tårar från deras ögon. Men fast den djävulen blir utkastad och besegrad, så fortsätter striden här på jorden, mitt ibland oss. Striden mellan Mikael och hans änglar och djävulen, det var fördold för oss. Endast Johannes fick se den i en uppenbarelse. Men kära vänner, den strid som nu förs, den är inte längre fördolt, utan den är tydlig och klar. Den är om din och min och varje människas själ. Och djävulen vet att hans tid är kort, och han försöker nu med alla medel röva också dig som har kommit till kyrkan, så att du fastnar i hans finmaskiga gång. Han lockar dig att överge den frälsare som så dyrt har köpt dig. Han lockar dig att överge förtröstan på ordet. Och kan han sen slås så splittring och tvedräkt mellan trosystrar och trosbröder, då har han lyckats. Hans mål är att riva ner och slå sönder Guds verk här på jorden och på allt sätt få bort dig från att just förlita dig på syndernas förlåtelse, liv och salighet som Kristus har vunnit åt varje gång. Jag har många gånger talat om att uppenbarelseboken är en svår bok. Lammet förekommer nästan ett 30-tal gånger, och lammet, det är Herren Jesus. Ty han ensam kunde trampa denne fiende under sina fötter. Han ensam kunde stå emot dennes alla glödande pilar. Och han gjorde det inte för sin egen skull, utan för din skull. Till Guds son, läser vi, uppenbarades för att göra djävulens gärningar om inte. Och till sin hjälp har han mer än 12 legioner änglar. Och det behövs när du och jag så ofta stöter mot en sten, som vi läste i vår introitusan. Lammet, Herren Jesus, har också det som är skarpare än svärdet. Ordet. Ordet som var från begynnelsen. Ordet som uppväckte Lazarus från döden. Ordet som fick kungens tjänare att vända hem. Utan medicin, utan läkare. Trots att han låg dödssjuk. Ordet om vilken Herren Jesus säger: himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgå. Mikael och hans änglar segrade över djävulen och hans änglar. De kunde inte hålla stånd. Och det fanns inte plats för dem, står det i himlen. Så har denna dag blivit instiftad för att du och jag ska förstå att vi varje dag har stöd av Guds mäktiga änglar, som är till för att vi ska ärva frälsningen. Det är viktigt. Så när du frestas, när det ser mörkt ut, när det är som vi sjunger i salmen, när motgångsdimma står runt omkring, som det gjorde den här morgonen när vi körde ner från Värnamo, det var verkligen dimma. Vad skadar tron? Det är samma som Elisa som ropade och bad när Israel, ni kommer ihåg berättelsen, var omringat av en stor skara fiender. Frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Och och den hårt prövade Job kunde säga: 6 gånger räddade han dig ur nöden, och den 7:e gången ska det onda inte drabba dig. Och i Psaltarpsalmen: han ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. När det finns ett sån rikedom i dessa, i vår gammaltestamentliga text och i vår episteltext. Men vi måste ju också säga några ord om vårt evangelium, där Jesus så allvarligt säger till var och en av oss: om ni inte omvänder er och blir som barn, så kan ni aldrig komma in i Guds rike. Och för det andra, den som förleder en av dessa små som tror på mig, honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han kastades i havet. I vår text så ser vi att det uppstod en fråga bland lärjungarna. Vem är störst? Vi känner igen det. Vem är bäst? Vem spelar? Vem har bäst forehand? Så är vi människor konstruerade. Vem är störst? Vem är vackrast? Vem är bäst? I himmelriket så är det den minste och den obetydligaste som är störst. Orsaken därtill är att Guds storhet blir som mest uppenbar i det som i sig själv ingenting är. Att vara som ett barn betyder att inse sin egen hjälplöshet. Att ta emot Guds hjälp i form av ren och skär nåd och barmhärtighet. En parallell till detta finns i samband med berättelsen om den barmhärtige samariten. Då Jesus uppmanar den lagkloka att göra detsamma som den slagne mannen, nämligen att vara föremål för hjälp. Jesus visste väl att den lagkloke som hade kommit för att snärja honom inte skulle låta sig hjälpas eller frälsas av Herren Jesus. På samma sätt ödmjukar sig heller ingen av sig själv till att bli som detta barn, utan det sker genom en andlig pånyttfödelse i dopet. Vi ser av vår text i Matteus 18 hur dyrbara våra barn är i Herrens ögon. Hur viktigt är det då inte att ge dem god undervisning? Vår stora uppgift är ju att fostra dem till medborgare här på jorden, men också till medborgare i himlen. Själen, de små barnens själ, de behöver också näring. Barnen behöver höra evangeliet, lära känna den Kristus som det iklädde sig i det heliga dopet. Och det står: och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra dem i Herren, läser vi i Hebreerbrevet. Gud säger om Abraham: jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Abraham visste att Herrens löften gällde inte bara honom, utan hans efterkommande. Vi vet också, vi som sitter här, att löftena, de gäller också våra barn. Ingen far och ingen mor kan tro för sitt barn. Aldrig har föräldrar genom sin personliga tro kunnat frälsa sina barn. Utan barnen, de måste ha den enkla barnatron. Det är just därför som den andra delen av vår text i Matteus 18, den är så allvarlig. Och den säger att den som förför en av dessa minsta som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Det är starka ord. Och de är klara. Och ingen behöver tvivla om ordens innebörd. Därför är vi som kyrka och församlingen angelägna om en enda sak: att behålla, bevara ordet rent och klart ibland oss. Vi vågar inte blanda oss med dem som på något sätt tummar eller ger avkall på Guds ord eller Guds sanning. Det kostar. Det här är ett pris för detta, men bara här i tiden. Välsignelserna har vi om vi blir fasta i ordet. Precis som det står: om ni förblir i mig och mina ord, så är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och för att gå ytterligare in i texten så står det, och för att vi som står måste se till att vi inte faller, så går vårt evangelium ännu djupare in i våra liv och säger, och det här är svårt, om din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet rytt eller halt än att ha båda händerna eller båda fötterna kastas i behåll och kastas i den eviga eld. En amputation av en eller flera lemmar skulle ändå aldrig hjälpa någon av oss. Det fordras, kära vänner, att vi dör helt. Och detta sker på ett andligt sätt genom dopet till Jesu död och hans uppståndelse. Så räddas och frälsas barnen när vi bär fram dem till dopet och talar och lär dem känna den Herre som så dyrt har köpt den. Och inte anpassa ordet efter denna världens tänkelse, utan ta Mose ord på allvar där han säger, dessa ord ska du tala till dina barn när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Så till sist, änglarna följer hängivet och uppmärksamt alla händelser i kyrkan. Det står så fint att de förundrar sig över frälsningens hemlighet. Och när Petrus talar om det levande hoppet i sitt första brev så står det, och det blev uppenbart för dem att det var inte sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den helige ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Nu ska vi inte tillbe och vi ska inte dyrka änglarna, utan vi ska tacka, lova, prisa och ära Gud för dessa sändebud som överallt på jorden utför hans befallning. Dessa har vi var och en av oss. Jakob mötte dem när han såg på den hårda stenen. I mörka natten såg han upp mot himlen och änglar gick upp och ner. Daniel ropade på morgonen när kung Darius kom honom till mötes, min Gud har sänt en ängel som har täppt till lejonens gap. Dessa änglar ska också vara med vid domen när Kristus kommer tillbaka för att hämta var och en av oss. Det ska då, som det står, vara skördemän och samla in den himmelska skörden. Och vi förstår att psalmförfattarna, de kunde sjunga. När de hade läst sin bibel, när de skrev psalmer efter bibelordet, så blev det inte sanden och stranden, utan brorson skrev som vision, jag går bland änglar var jag går. Det skola mig bevara, alls inte ett satans makt från norr mot sådan himla skara. Bort världens sök och sorg, jag går i änglarvård. Ej någon kröker mig ett hår. Jag går bland änglar var jag går. Amen, låt oss be. Så tackar vi dig, Gud, du vår kära himmelske Fader, för att du har sänt dina änglar som utför dina befallningar. Skydda, bevara, trösta, hjälp, styrk du nu oss som församling i ditt rena och klara ord. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.